Det är ungefär 70-80 mil som han alltså vandrar. Och då vandrar han och nu passerar han Betel. Och Betel, kommer vi ihåg, där var, det var Abraham var där någonstans mellan Betel, Ai och höll till ett tag. Nu kommer han till Betel. Och en del av er kommer ihåg vad som händer där med en stege som han ser i en dröm. Om änglar som stiger upp och ner på den här. Och med ett löfte från Gud om man får landet. Mitt i konflikterna. Så, ja, en konflikt har han ju än så länge när han är på väg upp. Men han får ju en till där uppe sen. Visst är det märkligt med Gud som ger löften mitt i allt detta. Och så träffar han då Laban och gifte sig med fel fru, dotter först Lea, och gifte sig med Rakel sen. Och så kommer stammarna här. Till slut så orkar han, står han inte ut med Laban som nu har lurat honom att stanna där och jobba för honom i 20 år. Och dessutom har han ju märkt i för sig sina djur på ett sätt som gör att han kan ta med sig dem. Så nu flyr han. Och då är vi inne på tvåan där. Streck två ner. Nu flyr han från uppifrån Haran. Det där upptäcker Laban. Så han jagar efter. Och då står det i Bibeln att han kommer i kapp. Han kommer i kapp Jakob. Och jag tror att det är står att det sker vid Gilead. Ungefär. Och Gilead har jag försökt sätta ut på den här kartan. Ni ser Gilead där, va? Det är alltså inne på det som idag är Jordanien. Där finns ett område som kallas Gilead någonstans. Där hinner då Laban ikapp honom. Men efter att de har samtalat ett tag och diskuterat så reder de ut det här och försonas helt enkelt med varandra. Så att det löser sig. Det hela. Så att nu har den ena av två konflikter löst sig för Jakob. Nu drar han vidare. Ner från Gileas bergsbygd. Det här om försoningen mellan dem. Det står i första Mosebok 32 kapitel. Jag går i tur och ordning som ni märker. Så han fortsätter sin färd mot Beersheba. Men hamnar i en brottningskamp med någon en hel natt. Och den här brottningskampen, den är vid Jabboks vadställe, står det. Och Jabbok, det är en liten bi. Ja, ska vi säga på svenska, en biå. Eller en bäck som rinner ut i Jordanfloden. För han kommer på jordanska sidan ut där någonstans. Där är Jabboks vadställe. Och den han brottas med, det visar sig att det är Gud själv. Och där på något sätt sker en uppgörelse med Gud också i de här lögnerna. Att han gör upp med Gud och får förlåtelse av Gud för hur han burit sig åt hemma i sitt hem för att få sin först välsignelse och allt det här. Och där ger Gud honom det nya namnet då, Israel. Inte Jakob längre. Vi är fortfarande i 32 kapitlet. Sen har inte han mött Esau än. Men det som händer är tydligen, ja, han skickar väl ner några spejare mot Esau till där nere i Beersheba. Och så drar Esau upp med väldigt mycket män som gör att Jakob blir orolig. Vad händer? De möts någonstans där. Jag tror han är ju på väg till Sikem nu, Jakob. Men någonstans där möter han Esau och de försonas också. Så nu har Jakob fått frid med alla. Och vad är det som händer då? Jo, det är Gud Jakob välsignelser igen, och det gör han i Betel där nu. För nu har han vandrat ner till Betel. Att skaror av folk ska komma från dig, står det i första Mosebok 35 och 11 och landet Kanaan. Så återigen, nästa led för också de här välsignelserna, bara för att påminna dem om att det gäller fortfarande. Så vi ser att trots de här struligheterna så sker det här. Nu vandrar han vidare mot Beersheba. Ni ser hur han är alltså i Betel nu. Han tar sig neråt mot det som är Betlehem idag för att sen komma till Beersheba. Det är någonstans innan Betlehem. Där är ju då Rakel högravid med Benjamin som är på väg och ska födas. Hon föder honom och så dör hon i samband med födseln. Och därför finns det något som heter Rakels grav där i närheten av Betlehem. Det är säkert en del som har varit där, eller? Är det någon som har varit? Ligger den i själva Betlehem eller är det strax utanför? Kommer inte ihåg. Nej. Ja. Mot Jerusalem håller till eller? Ja. Ja. Mm. Och det märkliga är ju med den graven, med Hebron, att det är hela tiden så, och naturligtvis tempelplatsen, så hör vi om konflikter mellan religionerna, judendomen och islam. Det är hela tiden de här bitarna. Och man kan väl säga då om Rakels grav. Det är ju inte alltså Ismael ledet ner, utan det är ju faktiskt judarnas led så att säga, eller Israels led ner. Men ändå är det stökigt runt det här. I Hebron så är ju de tre patriarkerna begravda. Och då är det klart att då finns det incitament för islam också med Abraham. Men det är märkligt ändå hur de här platserna, som nu är vi någonstans 1900 före Kristus, men det är ju nästan 4000 år sedan. Och ändå så är de så aktuella idag då. Vilket annat folk har satt sådana avtryck. Men där föds alltså Benjamin, den sista av de 12 stammarna, Israels stammar. Så att, jag vet inte hur lång tid de tog på sig någon fråga om det. Hur många som är födda upp i Haran av de här 12, hur många som är på vägen ner här och hur länge de stannar på de här olika ställena har jag inte koll på. Det går säkert att forska och få fram lite mycket mer än vad jag vet. Men nu finns de 12 stammarna där. Vad händer nu då? Isak dör och begravs då i Hebron i patriarkernas grav där också då. Det som händer nu med de 12 bröderna och Jakob, ja ni vet ju, jag kör inte något detaljerat nu runt Josef, för det är väl den mest inpräntade söndagsskolberättelsen kanske som finns. Om hans, hur de slängde honom i brunnen och han kom till Egypten och Gud såg, använde olyckliga omständigheter till att göra något bra av det. Men de 11 andra bröderna och Jakob flyttar ju så småningom och med sina familjer och släkter till Egypten. För det blir hungersnöd. Och nu börjar alltså ett 400-årigt tillbringande i Egypten och inte i det utlovade landet. Utan nu har de flyttat ner dit allihopa. Vilket gör naturligtvis att då kommer ju andra folk så småningom, inte. Det är kanske jättemängder i början, men kommer och flyttar in och bosätter sig. Och vi vet hur många olika sådana här folk det står om sen som de får besegra när de flyttar tillbaka efter 400 år. Men så småningom, och nu är vi i ursäkta mig, nu är vi i 50:e kapitlet i alltså sista kapitlet i första Mosebok. För de andra kapitlerna här berör just i Egypten, mycket om Egypten då. Men där dör nu Jakob. Han dör i Egypten. Då tänker man sig, det tog ju 40 år för Mose och få folket från Egypten till Israel. Men så långt är det ju inte. Så det ska behöva ta 40 år. För vad de gjorde nu. Jakob ville ju bli begravd, vad jag förstår, i Hebron, i den graven. Så att Josef och en del fler, de tog sig till Hebron och begravde honom där och sen tillbaka till Egypten. Så att det var ju inte slavar på det sättet med höga stängsel så att de inte kunde komma ut eller röra sig. Så de var tillbaka i Hebron och begravde honom där. Och jag kanske har missat någon bild nu. Nej, men det står kanske inte på den. Nej, jag har nog ingen bild mer på det. Men de flyttade till Egypten och Jakob dör, begravs i Hebron. Och så småningom, och då blev det oro bland bröderna. Vad gör Josef mot oss nu när vår gemensamma far är borta? De blev oroliga att nu kommer Josef som är så mäktig och straffa oss för att vi slängde honom i brunnen. Men det händer inte. Utan Josef, de bad Josef om förlåtelse och Josef han förlät sina bröder. Vi ser hur försoningen sker. Det de var oroliga för, det hände inte. Och de försonas bröderna här. I samma kapitel som det står om att Jakob dör, alltså det 50:e, så på slutet där står det också att Josef dör. Och jag tror inte att han finns i Hebron utan han begravdes i Egypten, Josef. Det man däremot kan se, det är att, jag kommer inte ihåg vilken av Moseböckerna är, men det är i slutet där någonstans på en av dem, så har han ju två söner, Josef. Efraim och Manasse som får liksom hans välsignelse som den där elfte stammen om man tar dem i turordning hur de var födda då. Så att man pratar ju sen om de Efraim och Manasse stammarna som blir välsignade och får områden då när de sen kommer efter 400 år tillbaka till Israel. De där två, det är mycket spekulationer runt dem. De två stammarna. Det finns teorier och böcker som visar sig ha belägg för det här. Att en av stammarna flyttade tillbaka till Egypten. Och en annan flyttade till Indien. Och när detta skedde vet jag inte. Men att de sen på 1300-1400-talet båda började på röra sig från Egypten uppåt och från Indien tillbaka så. Upp genom Turkiet. Och en del bosatte sig i Bulgarien, andra i Rumänien. Och en del vandrade ända upp till Sverige. Och det här menar man är romerna. Romerna har en kultur som påminner väldigt mycket om de israeliska stammarna. Men där på 1500-talet i Sverige, då hade vi Gustav Vasa som regerade. Och han hade ett stort område, han hade bland annat Finland. Och han ville inte ha dem här i Sverige. Så han förde över de flesta till Finland, det vi kallar för finska romer idag. Det här är teorier, men jag har sett en engelsk bok om det här med just den här vandringen. Och det är lite spännande ändå att det kittlar i cellerna lite grann, eller hur? Utan att vi vet mer än så. Så vi kanske ska vara vänliga mot våra romer som sitter och tigger och har sig. Jag vet inte, men det ska man vara mot alla människor. Men hur det ska lösas, det är en annan sak. Men vad händer sen då? Nu kommer de ju efter 400 år. Då är vi, Jakob flyttar alltså till Egypten ungefär runt år 1900 före Kristus. Mose kommer ju tillbaka med folket 400 år senare. Och det sägs att Han tar ungefär 1470 före Kristus är vi nu. Då har jag har väl en bild på det, tror jag. Kan du växla åt mig? Ta nästa bild. Där har vi lite fortsättningen då. Där Mose kom tillbaka med folket 1470, det står inte på den bilden. Men ungefär 500 år senare, då är kung David igång. Nu har ju det här landet regerats ett bra tag, och det är bäst av landet, men man har haft domare då under domartiden, som det heter, och vi har domarboken och det här som beskriver den perioden. Men sen ville de ju ha kung i Israel, precis som länderna runt omkring, och Gud ger med sig då, och David är ju den andra kungen. Saul var först, och sen kommer David, och sen kommer Salomo. De är ju tre kända. Kung David nu, han erövrar bland annat då Jerusalem, som finns som stad nu. Jag har noterat någonstans när den här staden kom till. Jerusalem, jag tror att det var på, var det 800 före Kristus? Ja, jag kan ha fel här. Det måste varit tidigare, om det var 1800 före Kristus. Jag vågar inte svara. Men alltså, Jerusalem fanns inte när Abraham var där med på Moria berg. Då fanns inte Jerusalem som stad. Men senare kom det. Ja. Nej, just det. För den hade olika namn. Ja, jag lämnar det. Men vad som händer nu 990 före Kristus, det är att kung David erövrar Jerusalem, och han bosätter sig där. Och vad han gör, han köper den här tempelplatsen så att den är i judarnas ägo. Och jag vet inte om det är någon annan som har köpt den efter det. Jag har inte hört om det. Men det står så här då i första krönikeboken är jag i nu. 21 kapitlet, och jag tar några versar där och lite framåt. Det fanns en man som hette Onan som tröskade på den här tempelplatsen. Onan höll på att tröska vete när David kom till honom. Och han såg upp och fick då se David och gick ut från tröskplatsen och föll ner till marken på sitt ansikte för David. David sa till Onan: ge mig den plats där du tröskar din säd, så ska jag bygga ett altare åt Herren där. Jag hoppar lite i versarna här nu. David gav Onan 600 siklar. Onan ville ge honom marken, men nej, jag vill betala för mig, säger David. Så David ger Onan 600 siklar guld i full vikt för platsen. Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren, och Herren svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. Nu hade den alltså kommit i israelisk ägo, den här tempelplatsen, som det alltså strids så väldigt mycket om även idag. Det som hände sen, det var ju att Gud ville ju inte låta kung David bygga templet, utan det blev nästa generation. Det blev ju alltså Salomo som byggde det första templet, och var klart ungefär 960 före Kristus. Då står det första templet klart, som var oerhört vackert. Det andra templet anses ju inte vara lika vackert som det första. Och det har ju funnits då två tempel. Det andra templet har ju renoverats, men idag finns ju inget tempel. Hesekiel pekar ju på det som kan tyda på ett tredje tempel i framtiden då. Och det finns ju då färdiga En del av er har varit inne på det här museet som heter Tempelinstitutet, heter det, i Jerusalem. Som visar i miniatyr då hur det här ser ut och väldigt mycket förberett med klart med byggmaterial och annat. Inte allt vet jag inte om det, men mycket för ett tredje tempel när man får möjlighet att bygga. När det ska ske, det kan vi ta en annan gång, och jag vet inte egentligen om det blir någon annan gång för min del. För jag vet inte om det kanske blir under tusenårsriket eller vad det... Ja, jag har ingen aning. Kanske. Hur som helst, för oss kristna är det ju relativt ointressant. För vi behöver inte offerplats på det sättet. Vi behöver inte de här grejerna som judarna behöver. De lever ju nu i ett slags vakuum. För att de har inget tempel där överste prästen ska, och försoningen och allt det här som ska ske. Vi har Jesus, men de liksom, en del ser ju Jesus, men andra gör det inte då. Men jag bara snabbt gick vidare här. Men det är alltså första templet som byggs där då 960. Det förstörs ju efter en ungefär 300-400 år. Och det är ju när babylonierna, alltså de här 12 stammarna fick ju olika områden, och så blir det Israel med 10 stammar, och så blir det Juda och Benjamin, tror jag, där nere i det andra riket, i Judarike. Israel faller först, sen är ju Judarike har ju då Jerusalem också, men 587 före Kristus så faller ju riket, och de förs iväg till, som fångar, till Babylonien, alltså nuvarande Irak då. Babel ligger ju i närheten av den nuvarande Bagdad då. Så de tas ju till fånga och förs bort. Templet förstörs. Det här första templet. Sen går det ju 70 år i fångenskap där borta, och sen är de fria. Men det visar sig att det blir en relativt liten del av den totala befolkningen som förs tillbaka. Eller som vill tillbaka och vandra tillbaka. Men då har ni Esra och Nehemja som beskriver tiden när de kommer tillbaka och bygger upp det andra templet. Efter den babyloniska fångenskapen. Och så runt 515 före Kristus så står det klart då. Det andra templet. Sen händer det, det förstörs delvis och repareras och grejas. Herodes då, strax innan Jesu födelse, då byggs det ut och förfinas så att det är nog riktigt vackert under Jesu tid. Men sen kommer man till år 70 då det förstörs. Och man plöjer upp tempelplats och allt. Och alla judar dödas eller får fly. Det handlar om någon miljon eller 1,2 miljoner judar som dödas och massor flyr. Och man ville utrota judarna från ytan så att säga. Då. Det var ju inte första gången det hände. Vi vet ju senare då, vi har ju pratat några stycken på fikarasten om hur människor kom som undan förintelsen hit till Vrigsta. Det var ju gång 3 eller 4, men den första var ju redan i Babylon ordentligt, där Haman ville se till att de raderades ut, men det blev ju han som dog istället till slut, och det var ju Ester som var riktigt duktig på att få till det här. Ibland behövs det kvinnor, eller hur, Christer? Ja, det är bra. Men nu är vi alltså inne 70 år efter Kristus. Jesus har levt här. Himmelsfärden har skett. Och man trodde att det skulle utvecklas. Men det gick ju som det gick med templet. Och det förstördes och de fördrivs ur landet. Nu har jag hoppat väldigt långt, men vi kan lugna oss lite grann. Det som har hänt, hände efter det, det är ju att Det fanns fortfarande judar kvar, man fick ju inte bort dem helt och fullt. Så en del av er har säkert varit uppe på Masada-klippan. Det står ju inget om det här i Bibeln. Men där förskansar sig, var det 135 efter Kristus som den sista resten förskansar sig där uppe? Nej, det var det inte, det var nog tidigare. Det var tidigare, var det runt år 70 där va? 4000 där uppe som förskansar sig, och romarna fattade inte hur de kunde överleva, men de hade ju full skötsel, och det var ju Herodes som hade byggt det här templet, eller den här platsen med allt vad som fanns där, och det fanns vattenkällor djupborrat ungefär, så vi tänker oss, så att de klarade ju att leva där. Och det finns ju någon film som jag kommer ihåg som jag såg för massor av år sedan om detta, hur romarna byggde den här rampen upp. Och när de är på väg upp så är det ett kollektivt självmord där uppe. Sen vet vi att det var ett uppror 135 efter Kristus också, Bar Kokhba-upproret. Och sen är det som det är judarna inte finns där längre. Normalt sett med folkslag som man för iväg på det här sättet brukar det ta två generationer. Sen finns inte det folkslaget mer. De andra folkslagen som Israels folk fick fightas med där när de kom in i Israel då i samband med Mose, efter Mose där då 1500 eller 1400 före Kristus och så, de här folkslagen finns inte idag. Filisterna finns inte idag. De är borta då, de här som de fightades med. Men judarna är kvar, och frågan är, vad är det som gör att de är kvar? Jag tror ju det har med Guds löften att göra. Men också det sätt som han har lärt dem att till exempel fira sabbat, och sättet de gör det på, att nöter in vad som hände i Egypten med dem för sina barn, och läser de här grejerna varje fredagkväll innan de börjar sabbatsmåltiden. Så att det finns väldigt mycket av sånt som gör att det här känns som att de har överlevt på något märkligt sätt. Trots förskingringen. Så, och dessutom har dokument som visar att de är judar. Jag var i Ukraina för ett antal år sedan. Och Israels vänner samarbetar med en organisation som heter Ebenezer Exodus. Som då hjälper judar ur Ukraina och andra länder också, men jag råkar vara i Ukraina. Och jag fick se hur en kvinna gick runt, och vi följde med den här kvinnan, gick runt och knackade på där man visste att här bor judar. Och de hade dokument som visade hur släktskapet var. En del kan visa ända tillbaka till David. Det är helt otroliga dokument en del har då. Och det här behövs då för att Jewish Agency ska kunna identifiera att de är judar. Och är de det, då har de fritt inträde till Israel. Och då hjälper då den här organisationen Ebenezer med flygbiljetter och transporter och de papper som behövs. Så de kommer till Israel. Så att vi vinkade av några på flygplatsen, och jag var med i hem där hon knackar på för första gången. Problemet är att är man ärlig i de här dokumenten och skriver att man är kristen, då har du svårt att komma in. Om du alltså är jude och har nu tro på Jesus, en messias troende jude, har svårt att komma tillbaka till Israel då. Så den här kvinnan, hon hade fyllt i pappren så, och hon blir nekad. Och då sa hon, då bor jag kvar här och så hjälper jag alla andra. Så det var hennes jobb. Och hon visste vad hon hade dem, och kartläggningen då var judarna fanns. Så det är en ganska stor population fortfarande i Ukraina som av judar. Och i Frankrike, i Europa. Det är väl de två största länderna, tror jag. Ja, i Ryssland vet jag inte hur det ser ut riktigt. Men bortsett från det så, alltså, därmed så växer ju populationen i Israel hela tiden. Jag har en bild som jag strax ska visa över hur populationen har växt. Vi kan ta den nu. se om jag kommer åt den där. Nej. Vet inte. Kan du fixa ett knapptryck neråt, piltangent neråt, Erik? Hur som helst så ska vi se på populationen. Det man har ju inte kunnat mäta, man har inte haft, det är ju som i Sverige, vi har ju inte mätt det här långt tillbaka i tiden, men just Jerusalem så finns det i alla fall från 1844, långt innan alltså det blev ett eget land och så här, så finns det mätningar över hur befolkningen såg ut, hur många som var judar, hur många som var muslimer och hur många som var kristna, och där har ni det nu. Så från 1844 ser ni mätningarna där, då var det, bodde 15 000 i Jerusalem. Inte speciellt många. Man tror ju att det har varit en stor arabisk, det är så det framställs, en stor arabisk befolkning i det här landet som judarna har trängt undan. Så är det inte. För ni ser då att av de här 15 000 så är 46% judar, 32% muslimer och 22% kristna. Sen ser ni att de antalet kristna minskar efterhand. Det görs ett hopp av judar fram till nästa rad som är år 1896. Då är det 62% av befolkningen som är judar. Det här var innan sionismen tog fart, alltså det här med att flytta tillbaka till Israel. Den första sionistkongressen med Theodor Herzl, det var 1898, alltså ett par år senare. Då började man prata om detta. Jag tror det var Gud själv som såg att tiden var mogen nu, att judarna skulle tillbaka. Men innan dess var det inte så. Men ändå ser ni att nu är 62% av befolkningen judar. Och där är det ungefär lika många idag. Fastän det är många fler. Ni ser ju 2016 att det är snudd på 900 000. Och då ser vi att muslimer, kristna är väldigt få procent nu, men muslimer är 36%. Så att de har ju flyttat in väldigt många under alla dessa år. Och backar vi till 1948, då Israel blev ett land med den här flaggan då, 1948. Då bodde det 165 000 i Jerusalem. 61% var judar. 24% var muslimer. Och då kan man ju tänka sig, har judarna trängt undan muslimerna nu? Nej, ni ser ju i procent att antalet muslimer har fått stiga från 24 till 36. Plus att siffrorna går från 165 000 till nästan 900. Så det bor oerhört många fler araber i Jerusalem nu. Jag brukar vara bra på huvudräkning, jag ska inte ge mig in på detta nu tror jag här, men det kan vara en 300 000 som bor i araber som bor i Jerusalem nu, till skillnad mot 1948 då det mera handlade om en vad blir det, en 30 000, nästan en 10-dubbling. Så judarna har inte trängt undan araberna. De har fått växa. Men det där är lite intressant bild då. Men när vi kommer in på det här med hur ser de här löftena ut? Och vem har rätt till det här landet egentligen? Så skulle jag vilja visa en bild. En sista bild tror jag det blir. Nej. Då ska vi se vad vi hade den då. Ja, vi kan väl ta den tror jag. Det som hände i början på 1900-talet, jag menar löftet i Bibeln, det står ju fast. De ska få komma tillbaka och nu börjar de själva mana på. Det som händer i och med första världskriget, det är ju att ottomanska riket rasar ihop, alltså det turkiska storväldet. För det hade då de här länderna som idag är Syrien, Libanon, Irak, Jordanien och Israel. Allt det låg under turkarna. Och de turkarna stod på tyskarnas sida. Tyskarna och turkarna förlorade. Och därmed så tog britter och fransmän in de här områdena. Och så delar man upp det i och med första världskriget var ju slut 1917. Så delar man upp det här området i olika länder. Och så sa man att det var inte länder utan det var mandat, sa man. Men det blev franska mandat i Libanon, över det man då kallar för Libanon som mandat och Syrien som mandat. Och så blev det Irak, Jordanien, Storjordanien skulle man kunna säga. Det brittiska mandatet, det blåa där ni ser. Och Irak blev brittiskt. Det fanns en utrikesminister i Storbritannien som då utlovade att det här brittiska blåa mandatet, det skulle bli judarnas nationalhem. Nu var det ju så att om en brittisk utrikesminister lovar det här, så är det ju inte ett juridiskt bindande dokument för hela världen. Eller mellan de parter det här gäller. Men vad det handlade om, det var fortsatte sen, så att det kom en konferens i San Remo. Och den här Sanremo-konferensen, det var mellan de fyra vinnande länderna i första världskriget. Och ett land som knappt vet om att de varit med och skrivit på att det här mandatet ska bli i judarnas nationalhem, som skrev på där i Sanremo, det var Japan. De var alltså på den vinnande sidan. De har knappt vet om att de har skrivit på det här. Men det har de gjort. Och det avtalet, det är juridiskt bindande. Med det här området som vi ser 1920 där, San Remo, fredskonferens, då blev det stora brittiska mandatet, det skulle bli Israels, judarnas nationalhem. Det är alltså det som är Israel idag och Jordanien. Men sen händer någonting med britterna, och jag vet inte, en del har säkert forskat mer än jag i detta, men någonting händer med britterna som får lite kalla fötter och samarbetat med arabvärlden. Jag vet inte om det är oljan som är involverad eller vad det är. Men de begränsar nu det här utrymmet som egentligen de fyra har kommit överens om. Så att allt öster om Jordanfloden skärs bort, och då ser vi det 1923 där. Där... Nu finns det ju något som heter Nationernas förbund, alltså inte FN utan NF, då 1922-23. Och de säger då att det här som är kvar, det godkänner Nationernas förbund, står det där, som en mandatförändring. Och det är juridiskt bindande. Efter det. Så att det är alltså den bild, högra bilden vi är på nu. Ni ser det området. Efter det finns det inget juridiskt bindande annat dokument som säger något annat. Ja, men säger en del. 1948 då. FN kom ju med resolution 181 1947. Det ser ju så många länder rösta ja, bland annat Sverige 33 eller vad det var, och 13 mot. Nej, resolutioner i FN är inte juridiskt bindande. Det är en uppmaning till parterna att se till att det blir så här. Och parterna i det här fallet, det är ju judarna å ena sidan och arabförbundet å andra sidan. Det var ju de stridande parterna om området. Judarna säger ja, men araberna säger nej, och därmed faller resolutionen. Och så har det varit gång på gång. Så det här att Västbanken är ockuperat område idag, nej. Det juridiska dokumentet som det går tillbaka till och som kom i funktion, det är från 1923 i Nationernas förbund. Och det är samma med Gaza. De här områdena, det är judarnas område. Fram till det datum de i så fall ger om vissa delar till någon annan. Och det var ju på väg att bli så med en efterföljare till Osloavtalet. Men i Osloavtalet 93 och 95 som de slöts, då sa de ni får regera över det här området. Men de har inte skänkt bort det. Det är fortfarande så att det här är ett område som jag måste se på klockan, står ju bara och pratar. 5 minuter kvar. Det här är ett område som har delat in Västbanken till exempel i A, B och C-områden. Där städerna som jag nämnde till exempel, Nablus och Ramallah, det styrs helt och fullt av palestinierna. Men den största ytan som inte är så mycket folk på, den styrs av judarna. De har full rätt att bygga där. De har full rätt att göra allt. Det är det här man kallar i svenska regeringen för illegala bosättningar. Det är inte alls illegalt. De har full rätt över området. Det är så mycket politiskt dravel som utgår om det här. Istället för att man skickar in några jurister i vårt utrikesdepartement som får ordning på vad de säger. Men de kör en politisk agenda som är helt vansinnig. Och det fanns en talare som talade om det här på vår Israelkonferens i Värnamo i sommar. Hon heter, hjälp mig nu. Just det, hörde ni? Kristina Toledano Osbeck. Ja. Hon är guide i Israel, hon är svenska. Hon kallar då det här, det finns en internationell lag när man strider om gränser på det här sättet. För ute på, sånt här kan väl du va? Du såg ett uttryck hon hade där. Ute på sidetis juris som används då länders gränser dras långt tillbaka då som gäller fortfarande. Och det kan man hänvisa till i det här. Så resolutionerna som har kommit sen ändrar inte faktum. Om inte parterna har kommit överens om det. Säger jag rätt nu? Ja, bra. Det här, du kan juridiken. Den finns ju med i boken. Jag vet inte om boken finns där ute, men vi kallar den för kaktusboken då. Där har du skrivit om det här. Så det är väldigt mycket politiskt snack. Men vi har Bibeln på vår sida. Och så här långt så är juridiken för Israel också att få överleva som nation. Men tack vare det här och löfterna tror jag aldrig någon kommer att klara av att få bort det här folket från jordens yta. Utan det kommer att vara strider där ända fram till Jesus kommer tillbaka. Så tror jag att det kommer att se ut. Tack hörni, får jag be en bön med er? Tack Jesus att vi får komma till dig nu. Tack Jesus för att vi ser att de här vanliga människorna som du utvalde, det kunde ha varit någon här faktiskt. Vi människor med fel och brister. Men du testade dem också på ett sätt som gjorde att du såg vad de gick för. Och tack att det här var människor som stod pall för så mycket och inte vek undan. Och tack för att dina eviga löften gäller idag också. Och att vi får tro att det här kommer att bestå med att folket ska tillbaka. Folket kommer att bli frälst. Du kommer tillbaka och sätter dina fötter på Oljeberget. Och vi hamnar i ett tusenårsrike tillsammans med dig och senare en hel evighet. Tack för att vi får ha såna fantastiska löften. I Jesu namn. Amen.